Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Lille Lördag i syrenernas tid, vill jag säga. Men det är ju inte det riktigt än, utan vi får vara kvar en liten stund till i coronans tid.
Vi är med en hägg.
Mellan hägg och syren.
Har vi ens landat i häggen?
Häggen. Jag vet inte om du har landat i häggen.
Hörde jag att Josefin Bornebusch ska släppa en serie nyproducerad som handlar om parrelationer under corona.
Oj, där hoppade vi på trenderna. Det var snabbt.
Det var snabbt jobbat. Ja. Men spännande ändå, för att det finns ju en hel del. Just nu fick du någon form av skrattanfall när jag bad Joel att vattna blommorna. Han sa, nej men det är din roll.
Mm. Men är det en ny coronaroll som ni har gett varandra, eller har det varit så även innan?
Nej, det är nog en ny coronaroll. Eller jag har väl alltid varit så här blomansvarig-ish.
Men förlåt mig, jag tänkte nypa mig armen och gjorde det, men du satt fortfarande kvar och berättade att ni har olika roller där du är blomansvarig. Jag tänker lite att sånt där flyter ihop, men det kanske blir tydligare i coronatider vem som gör vad, bara för att man går på varandra hela tiden. Så exakt. Att man kan inte komma undan på samma sätt.
Ja, men i vanliga fall så är det här en tyst överenskommelse att jag köter blommorna. Mm. Men nu så är det ju uttalat. Nej, men blommorna, det är ju ditt ansvar. Jag bad honom vattna.
Man blir alltså lite mer ogin i coronatider. Eller vill man bara att saker och ting ska vara tydliga eftersom allting skenar?
Nej, men allting flyter ju ihop och då är ju regler viktigt. Det är ju så samhället överlever. Jag tänkte verkligen på det. Det är så intressant att så här, men mammon pratar ju i Bibeln om mammon råder. Att så här, vi kommer i princip konsumera oss själva till döds. Och vi är besatta av ekonomi och det här, den här ekonomiska liksom pyramiden kommer för, ja, kosta oss alla livet i slutändan. Och det har vi väl sett tendenser på. Och så är det ju. Alla stormakter är ju högmoden som går före fall. Alltså det är ju så här, vi tror ju ofta att vi är den sista mänskligheten. Men så är ju inte alls fallet. Alltså Inka, indianerna dog ut, egyptierna dog ut. Alla de var ju stormakter som vars högmod gick före fall. Och mänskligheten överlever. Jag menar, om det nu skulle vara så att vi gick och kola vippen allihopa, då kommer ju ändå några stackare klara sig och överleva och skapa en ny civilisation. Det är så det är konstruerat.
Men vilka kommer överleva? Kommer Linda skugga över det till exempel?
Hon kanske är en utav dem, ja, absolut.
Du och jag kommer ju säkert överleva.
Som de kackelackor vi är, menar
precis.
Du?
Precis, kackelackkvinnorna.
Ja, det kanske är det den här podden kommer faktiskt handla om. Mm.
Men jag måste bara få, jag fick så många roliga bilder. Att så här, Bibeln, ja, mycket är ju såklart påhittat. Men det är ändå roligt att så här, mammon skulle göra så att människan förgjorde våran jord. Och då tänker jag lite så här, 2-3 glada tusen år sedan, utbudet på marknaden. Nu måste jag inte snissa. En halv liten åsna, ett litet vaktelägg. med lite tur, någon gammal banan. Om man nu jämför med idag så känns det lite som att ja, det var något helt annat då. Men det var bara en liten passus.
Undrar vad som var egentligen liksom lyx på den tiden. Myrra.
Myrra och guld. Men jag har tittat på en dokumentärserie om Jesus nu. Som har satt igång mycket tankar i mig.
Mm-hmm.
Kring hur de här Jesus sista dagar och ja, med Judas så att det inte alls var som man tror att
en dokumentärserie om Jesus som levde för 2000 år sedan.
Precis.
Det är väldigt spännande.
Han var lite torr, men just det här att han inte alls var någon fattig kille, utan att han var jag älskar ju såna där när man så här avmaskar en historisk super viktig situation. Liksom.
Men är det inte alltid så, alla de här kulturhjältarna utan någon anledning är ju alltid överklass gossar och flickor förklädda till fattiglappar. Det är likadant som Lana Del Rey, hon är ju superöverklass.
Mm.
Håkan Hellström, superöverklass. Julia Dreyfus, superöverklass. Och Gwyneth Paltrow och så vidare. Liksom.
Men jag tänker att så var det alltid förr i tiden att det var liksom, för att, jag menar att den klassen, överklassen var de enda som hade tid att liksom, att unna sig kultur på det sättet.
Ja, men också vara läs- och skrivkunniga.
Ja, precis. Men nu är det ju lite fult. Nu ska man ju vara liksom, nu ska man ju vara, ja men tänk dig själv om det liksom, om Håkan Hellström hade gått ut med att han var så här överklasskille, så skulle han sjunga om så här arbetarna på Göteborgsvarvet. Det blir ju inte så här supertrovärt.
Ursäkta, kan du säga det där igen? Har Håkan Hellström någon sån låt?
Arbetarna på Göteborgsvarvets skälv. Ja,
kan... Magnus, kan du ta den låten en gång till och så försöker du tonsätta den här på något sätt. Nu. Varsågod. Ann Söderlund.
Det är arbetarklassen på Göteborgsvarvets blanka gälv.
Men Ann, vad var tesen efter denna passus?
Nej, men att alla målar ju upp en bild av sig själva.
Mm.
Det ser vi även på Instagram, som vi ska prata lite senare om. Att man, så här, man skapar en bild av sig själv, av den man vill vara, som också passar ens PR-syfte.
Absolut, men så är det ju vid första dejten eller vad som helst. Du sitter ju på en säljpitch av dig själv, så att säga.
Precis, och det har ju blivit väldigt tydligt i de här tiderna. Men om man inte lyckats naila det liksom tidigt, då är det liksom kört sen. Så det finns ju en kort, vad ska man säga, ficka, eller vad säga. Men sen kan du också lera med människor som matchar det du vill vara på något sätt.
Mm.
Det har ju Håkan Hellström gjort.
Precis så.
Mycket skickligt.
Mycket skickligt, mycket skickligt.
Och det tycker jag även Camilla Läckberg till exempel har gjort.
Mm, absolut. Mm. Och har du något mer att säga om henne?
Nej, men jag tycker det är så intressant eftersom du nu har lärt mig det här uttrycket.
Thirst trapping.
Mm.
Ja, men en thirst trap är egentligen liksom en sexig bild som publiceras i sociala medier med liksom avsikt av att liksom skicka ut, sända ut attraktion mellan raderna, kan man väl säga. Och det kan också vara en sexy person som eller någon, man försöker se genom kameran till någon viss person eller till flera olika personer.
Precis, man har liksom ett dechiffrerat budskap.
Precis.
Precis till olika människor. Och det här tycker jag har blivit väldigt tydligt nu senaste veckan i Salibas och Läckbergs Instagram-flöden. För någon vecka sedan så gick båda ut med att de fortsätter då sitt samarbete med Hedda Care, som är då ett vårdinstitut för kvinnor då. Men de gick även ut med att det har tagit så mycket jobb då, så att nu kan inte Saliba vara Läckbergs PR-chef längre. Men det här är ju väldigt konstigt eftersom Läckbergs nya bok kommer ut om mindre än en vecka.
Mm.
Det verkar ju inte ett smart PR-drag för någon av dem, utan mellan raderna tycker jag då att man kan läsa att de vill att vi ska läsa då, eller också så vill de inte det, att ja, det är en spricka mellan dem som har gjort det här.
Ja, alltså nu,
om tolkar
man,
jag.
Ja, om man nu som den lekman man är i frågan när det kommer till Instagram så kallade samarbeten som går isär, så kan man ju, båda lagt upp väldigt liksom PR-korrekta inlägg om varandra. Det som är intressant är att Camilla Läckberg har valt en bild där de sitter rygg mot rygg. Oerhört strategiskt skulle jag säga. Ingen har avföljt varandra, men ingen har varken kommenterat eller likat den andres inlägg om denna separation, vilket är relativt kontroversiellt.
Precis.
Och sen väljer ju också då Läckberg att använda kanske Salibas absoluta konkurrent, Assefa, som PR-byrå. Mm. Hon skulle kunna ha valt en vanlig liksom press- och PR-tantalura som har någon liten boknischad PR-byrå, men det gör hon inte, utan går till den absoluta konkurrenten. Det finns många liksom thirst trapping signaler skulle jag säga i den här typen av massage.
Men jag tycker också att en annan tydlig thirst trapping bevis är på när man skriver om någon som tidigare framställts som en av ens närmaste vänner i tredje person. Lite så här korrekt, lite gammalags. Jag önskar Camilla Läckberg all lycka med den nya boken. Jag bara sätter det i jämförelse med om du skulle komma ut med någon ny bok, skulle jag säga så här, jag önskar
eller Anita, om du och jag skulle sluta podda.
Ja, jag önskar Anita Clemens all lycka med sin nya podd. Det kommer säkert bli jättebra. Och någon som jag har dykt upp lite så här som en dark horse i thirst trapping tycker jag är Linda Skugge.
Oh, vad om detta? Ni som är födda på 90-talet, ni får googla Fitstim etc. Och den här är liksom vår tids Cissi Wallin.
Precis, men hon skrev om musik. Men det som händer är att hon är lite förälskad nu. Och där har hon ju vänt kappan. Inte efter vinden, utan hon har helt enkelt i flera år gått ut med att hon är trött på alla sköna snubbar. Hon vill inte fokusera på att dejta, ha sex och liksom försöka att det andra kön ska liksom bli attraktiva än, utan hon skiter i det liksom. Hon blir rynkig och hon har grått hår och she doesn't give a fuck, för nu fokuserar hon på sig själv och sina barn och sin karriär. Ja, men sen så helt plötsligt så börjar man ana en ny känsla av knoppar som brister på Linda Skugges konto. Där mycket har varit innan då, men hon har kommit ut med en ny bok ganska nyligen där hon då skriver om hur svårt det är att upprätthålla ett äktenskap. Och, ja, men hon har ju framställt sig själv om att hon är en bitter, ensamstående kvinna som tycker att så här, alla sköna män kan så här, kom inte in i mitt liv, för att jag tänker inte lägga någon mer tid på att försöka vara attraktiv eller dejta eller ägna mitt liksom liv åt jävla snubbar ungefär. Mm. Så behöver man ana någonting. Jaha. Någon annan vind i seglen. Och då står bland annat så här: gör mig fin för en viss person ska komma äta taco shit imorgon. Hon vill inte riktigt liksom, det måste ändå vara lite där. Mm. Ja. Hon har inte resignerat liksom.
Man är fortfarande tuffa tjejen.
Precis, och då ser man att hon har ögonbrynsfärg. Och är det blekning hon har?
Ja, jag tror det är någon form av blekning, ja. Mm.
Det här tycker jag är ett lysande exemplar på den nya tidens feministiska
thirst trapping.
Precis.
Är det här thirst trapping 2.0? Ja. Den verbala thirst trappingen.
Precis, men hon försöker ju inte, på den här bilden, hon har ju ändå lite sug i blicken och nu ska hon liksom ut på dejtingmarknaden igen. Det är ju inte att hon gör kul av sig själv på den här bilden.
Ja, men det är det här som är skillnaden. Det här är ju thirst trapping 2.0, för att en thirst trapping version 1, den är ju oriktad, förstår du? Den är till alla där ute. Mm. Den sänder liksom en signal om att man vill bli sedd på något sätt. Men den här som är riktad, den är ju egentligen, den pratar ju förbi massorna till en viss person. Men man vill ändå adressera för massorna att det finns någonting som de inte vet om.
Mm. Och sen så några liksom, någon vecka senare så kommer då en bild på henne och ja, men tycker jag känns som att hennes nya kärlek.
Mm.
Och den har då hennes ex tagit, Johan Skugge. Och då känner jag så här, här har Jon gjort en trygghets-thirst trapping.
Mm-hmm.
För att jag tycker att det blir väldigt tydligt här att det här är liksom varken första eller sista hånglet som hon har haft med den här killen. Det här, här sitter hon med någon som hon har dejtat några månader.
Precis, så att så här, hon har sagt A men inte sagt B.
Precis, och då har hon liksom lyckats upprätthålla någon liten så här spänning kring de här bilderna. Men hon vågar inte liksom ge sig ut innan hon är helt säker på att känslorna är besvarade, för det skulle göra för ont.
Men jag gjorde exakt samma sak med Joel. Jag la ju upp en bild på Jamie Dornan som jag tycker han är ganska lik. Eller tyckte i alla fall.
Nu är det Jakob. Gift i första ögonkastet.
Och skrev så här. En väldigt så här explicit bild på Jamie Dornan där han sitter och är sinnessjukt snygg i ett par kalsonger. Och verkligen thirst trapping blicken. Och det står så här. Om jag vill spela finns i sjön med öppna kort hela kvällen. Jo. Eller. Joel, förstår du? Fast det var ju bara han som förstod det. Ingen annan. Jo, eller okej då.
Fast vi andra som såg bilden blev vi ändå nyfikna. För det var ju något dechiffrerat budskap. Precis. Som vi ville liksom...
Ja, så att så här, det visste jag väl att så här, efter den där bilden lades upp så kom... Skulle väninnokören höra av sig och fråga vad det var som pågick? Mm. Och sen pågick den här thirst trappingen under x antal månader och slutligen närmre och närmre och närmre så når man den här dechiffreringen liksom, genom att kanske lägga upp en halv bild på gemålet i fråga och sen till slut när publiken inte riktigt står ut längre lägga upp hela bilden.
Ja, men alltså, det är ju ett spännande sätt att göra på, men det handlar ju också om din rädsla. Att, så här, tänk att lägga ut för tidigt. Alla, liksom, ja, men Agneta Sjödin har ju inte varit en mästare på det, utan hon kör ju på direkt. Liksom.
Ja, hon har inte förstått de sociala medie-thirst-trapping-skillsen överhuvudtaget.
Precis, och då blir det också ganska jobbigt när man då ska, inte stå till svars, men förklara sig då, den här killen som var ditt livs kärlek och alla fina bilder. Och så här, var tog han vägen?
En kvinna som fortfarande går på myten av att vara nyförälskad och vad de känslorna innebär och inte kan avkoda att det är en nyförälskelse. Jag upplever i alla fall också så här, det är intressant att alla mina väninnor som har varit eller är starka feminister, de är det antingen när de har varit toksinglar alldeles för länge eller när de har varit ur en relation alldeles för länge. Då blir de otroligt... Det är viktigt för att man visar att de klarar sig själva och allt vad det är. Och de är arga och de vet och de kan ställa saker och ting till rätta. Men det enda de vill är ju att träffa en man. Och jag tycker liksom det som utspelas i Linda Skugges flöde är ju väldigt tydligt att hon har gått från ilsk till from.
Och glad och passionerad och skrattig.
Ja, och Agneta Sjödin har ju inte alls varit där. Hon är ju mycket mera, vad ska jag säga, hon har ju ett flämtande hjärta.
Absolut, som hon öppnar och stänger, öppnar och stänger, öppnar och stänger. Och det är ju bara ett sätt som man lever på, eller ett förhållningssätt till vilken typ man är. Att så här, jag kör på in i kaklet, jag tror på kärleken, jag tänker inte ge upp. Det är så här, pang, boom, reser mig på tionde.
Men tror du att så här, det finns den, jag skulle säga att de två står ju för två typer av olika kvinnor. Den som kanske är så förvirrad, har blivit så nykär så många gånger så den tror att den, när liksom nyförälskelsen går ur kroppen, att kärleken är död. Så är det ju inte, för då är ju nästa fas i relationen som tar vid. Men när man har blivit nykär så många gånger, då är det klart att man blir förvirrad och tänker så här, shit, blev det inte mer? Den skarven är ju läskig liksom. Och faller man då för den impulsen och går vidare, ja, då får man ju en kick utav att bli nykär igen. Under tiden en person som Linda Skugge, som så här taskigt kanske använder henne som liksom subjekt i frågan, men liksom då blir det ju att när man väl då har liksom vågat blotta strupen och vågat visa sig sårbar, om hon nu skulle bli sårad, vad arg hon skulle vara.
Ja, men jag tror också, hon blev ju väldigt sårad, för att det var ju ingen hemlighet att hennes exman då lämnade henne för en utav tjejerna i Sarah Hot Nights.
Just det.
Och plötsligt gick då på olika vimmel och dit, men sen blev de ihop igen.
Mm.
Och då fick ju Linda ganska mycket skit för att hon då helt plötsligt hoppade av. Hon liksom tog av sig, vad ska man säga, the crucifix. Hon var inte längre liksom den arga feministen, utan hon startade en PR-byrå. Hon sa att hon var kristdemokrat. Hon var hemma och liksom gjorde massäck och levde liksom ett riktigt familjeliv med radhus i Sollentuna liksom. Men hon skrev själv aldrig någonting om det här.
Nej.
Och det kan jag väl också tycka lite så här, om man, det är lite som igen att leva hela sitt liv som en thirst trap, för det var ju det. Då ville man ju ha en bekännelsebok. Jag blev bedragen, så här kände jag. Men jag valde för att jag ville ha det här familjelivet. Och liksom, det är väl det som hon också ändå står för ibland. Att fan, människan är inte så jävla svår. Vi vill ha liksom någon att älska. Vi kanske vill ha några ungar, ett radhus. Men vi vill vara så jävla mycket mer spännande. Men vi kanske inte är det. Och då måste vi liksom skapa den bilden av så här, titta här nu, vad har jag här hemma på kammaren? Kanske en liten kar i byrålådan. Man vill liksom skapa intresse kring sin egen persona. Men när det verkligen gäller att så här, ta ut sitt hjärta, kasta det på bordet och berätta att allt gick åt helvete, då är det väldigt få som gör det. Bland annat Agneta Sjödin, men inte Linda Skugge.
Ja, men då sätter jag på mig Salibas lilla PR-mössa här och tänker så här, att det som hade varit absolut bästa ur ett PR-hänseende de här två kvinnorna emellan, det är ju om Skugge sätter på sig Agneta Sjödin hjärtetröjan.
Mm.
Och Agneta Sjödin sätter på sig Linda Skugges knytblus. Och de byter plats. Mm. Att Agneta helt plötsligt börjar då thirst trappa mellan raderna. Mm. Under tiden Linda börjar flåntigt. Det hade ju varit extremt spännande.
Ja, men det är ju lite det som sker nu.
Jo, men det sker ju nu, men det har ju inte skett.
Nej, jag fattar. Men det är så här, jag tycker att det är jävligt tydligt också när vi kollar på Gift vid första ögonkastet. Att så här, det är så otroligt svårt att vara en bitterkuk eller en bitterfitta när förälskelsen spirar i kroppen. Det går liksom inte. Och det tycker jag man ser på, så otroligt tydligt både på Jakob och Elina. Att så här, de har inte framställts liksom som sitt bästa jag i Gift vid första ögonkastet. Men efter de har dejtat några gånger och träffat varandra, så kan de inte längre dölja sitt rätta jag, vilket liksom, eller sitt bästa jag, vilket man oftast blir när man blir fräsk. Annars, antingen blir man ju dum i huvudet och bara eller också, men man blir ändå sprittande och levnadsglad. Och det kan man liksom inte, man kan inte bara sticka under stol med det och så här, på något sätt kutta bort kärleken ur ens liv. Och det är ju det som Linda Skugge har försökt göra.
Mm.
Och så här, varit en stolt bitterfitta, om vi får använda det uttrycket. Hon har sagt, jag är bitter för att jag inte känner till pengar. Jag är bitter för att jag inte... Hon står fortfarande för det. Men tillsammans med det här spirande så blir ju det en helt jävla oemotståndlig figur.
Åh gud, man älskar henne.
Ja.
Ja, man älskar henne. Men och apropå Gift vid första ögonkastet, vi måste bara säga att det kom ju en extra podd direkt efter den här. För er som liksom inte fick nog utav avsnittet sist med Jakob, så tro ta med fan med att både Elina och Elae hörde av sig och ville vara med i podden. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. De pratade så länge båda två, det var så mycket som var så spännande, så vi var helt tvungna att göra ytterligare en extra podd. Vi är både glada och lite ledsna för er skull, men den ligger här i feeden precis efter.
Ja, och jag måste bara säga, det är hot stuff.
Oh my fucking god.
Nu lyssnar ni på podden Lille Lördag och vi har en fantastisk samarbetspartner, nämligen Enkla Elbolaget.
Ja, men det är alltså såna här superduktiga elhandelsexperter som köper in el i stora volymer när priset är som lägst till Elfonden Relaxa. Vilket ger ett lägre snittpris och färre pristoppar. Alltså ungefär som när man går och storhandlar, istället för att man liksom går och småhandlar hela tiden, så blir det ju dyrare i längden. Och det är ju samma sak som när det gäller el.
Ja, lite som när man köper 200 toapappersrullar, fast nu köper man el. Och det som är så himla bra också är att det här är el från sol, vind och vatten. Så det är även klimatsmart såklart.
Ja, och jag har ju i alla fall kommit på, för speciellt mitt hus på landet, där kan du ju stå och kasta en del vintertid när det där ska värmas upp. Att istället för att bara känna att så här, åh, jag sparar lite pengar, så har jag faktiskt möjligheten att tänka, vänta, de här pengarna jag sparar, jag ska göra något riktigt, riktigt kul för dem.
Ja, till exempel har jag tänkt att du har tänkt att du ska bjuda mig på en riktigt härlig vegansk middag.
Så alla ni som lyssnar på den här podden, gå in på Enkla Elbolaget och kolla in Elfonden Relaxa för att både spara tid och pengar.
Tack Enkla Elbolaget!
Ja, men nu måste vi bara backa bandet här lite, Ann. Vad har ni för coronasysslor där hemma? Eller coronaroller?
Men grejen...
Vem har kronan?
Nej, men jag tycker att den är inte lika uttalad som hemma hos er. Men det har hänt någonting med vår relation under de här veckorna.
Really?
Mm. Den har liksom gått, pikat rätt ner i Hades. De olika liksom, Hades består ju utav, är det sju?
Sju, ja, men det är som skärselden.
Skärselden. Ja. Vi började i och för sig, vi var ju glatt nere på, på fjärde våningen. Men jag tror att vi ändå nästan har varit nere på våning sex.
Oj, 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 oj.
Mm. Och så bara kände jag sådär, nej men nu ska jag börja ta ansvar för min egen relation.
Jag är helt tyst, helt mållös, vad fan tänker du? Det är första gången jag hör dig säga det i ditt 148-åriga liv.
Jo, men när fan blir gammal. Nej men jag bara kände så här, vad känner vi på att gå här hemma och vara sura på varandra? För att, så här, det som sker när man också hamnar i en isolerad situation som man gör är ju att båda har fel. Alla har ju fel och alla har ju rätt.
Ja, men jag skulle skilja sig här om kvällen från Joel. Eller skilja sig på det, ja.
Absolut. Jo, men för att det går ju inte att se klart och tydligt eftersom det inte sipprar in tillräckligt med luft. Mm. Så att det är så här, det är som en jävla het sommardag på Ibiza. Det är bara så att stå helt stilla. Så man försöker så här, dricka lite och försöker överleva. Så är det ju här med. Men han säger så här, vi hade ett tjafs som var liksom all time low. När han säger så här till mig, jag blir upprörd, men gud, vi måste ta tag i det här liksom. Vi måste se, vad har vi tagit vägen? Och så säger han så här, då är hans försvar då att på flera år nu så har jag, han går alltid upp först och handlar frukost och gör fantastiskt efter krack och frukosten som blev känd på Instagram som bara bestod av helt gråbeige, så han min sann levererat och jag bara sitter där och liksom gapar. Jag tänker så här, han har inte gått upp före mig en enda morgon på flera år, men så till slut så vet jag inte så här, vad är sanning och vad är fiktion när man bara vill smutskasta. Så du bestämde mig igår, så det här är väldigt färskt.
Ja, men gud, du och Dida säger, jag slutar röka. Alltså, nej, men du förstår vad jag menar. Människor jag fattar, säger ja. Innan de har slutat röka att de ska sluta röka. Ja. Och sen så går det två dagar och sen är de tillbaka in i rökningen. Ja. Du är där nu.
Precis.
Du är så patetisk.
Nej, jag är inte patetisk, jo. Utan jag är ett relationsgeni.
Okej, okay. Ja, för du är guldfisken, jag glömde bort det. Du är inte född i fisken, du är född i guldfisken.
Nej, men det...
I guldfiskens tecken. Jag vill ha en kan mantel. Alltid relationen återuppstå på andra varvet.
Jag vill ha en fjällmantel i guld.
8 sekunders attention span senare.
Nej, men, jag tänker att det är, så här, det är så himla lätt att hamna i den här liksom pajkastningsmentaliteten när man går på varandra. Så tänkte jag bara så här... Jag sa så här, nu måste vi försöka rädda, jag sa helt klart, vi måste försöka rädda den här relationen eller också så får vi bara skita i den. Och då säger han så här, men jag kommer aldrig lämna dig, du kommer aldrig bli av med mig. Och det tycker jag ändå är lite romantiskt. Han vill också jämföra sig själv med den här reklamen, syns den reklamen, att jag försöker så här, borsta bort honom, men han sitter bara fast på ryggen med så här glasögon, så här, hur jag än försöker så går det inte, så att jag måste liksom resignera och börja älska honom, omfamna honom.
Mm, det är ungefär samma sak för mig.
Ja, men då sa jag så här, men du visar ju liksom inget intresse för mina behov, och så börjar jäda, jäda, jäda. Då sa han så här, vet du en sak, jag har fått så himla dåligt självförtroende i min relation till mig, för det verkar verkligen som att du vill vara med alla andra och inte med mig.
Oh.
Jag bara, förstår, allting var ånyo ett jävla missförstånd. Jag går och tänker på så här, han verkar inte tycka att jag är så härlig och verkar inte vilja vara så mycket med mig, och han tänker likadant liksom. Så då gick jag in i duschen, tog motorsågen
och framsynt trängde russinmuttan.
Nu slog jag faktiskt henne. Nej, jag bara tänkte, nu ska jag så här, börja anstränga mig igen för min käras look.
Mm.
Nu ska jag bli Linda Skugge. Jag tror att det sammanföll med Linda Skugges ögonbrynsfärgning. Tack Linda. Och sen så idkade vi älskog.
Du tog fram motorsågen och idkade älskog.
Ska jag använda en lilla pinnopp? Nej, men jag så här, gjorde mig fin, satte på mig en liten sexy negligenci. Och precis då så... Kom oss igen hem. Ja. Då skulle du komma idag, så tänkte jag så här, men nu kör vi liksom. Nu kör vi en riktig bonka bonka och så här, nytändning. Hej hej! Och jag såg vi båda bara så här, det blev så här en dimma. Det blev så dimma över våra ögon. Vi bara,
Så någon fällde ner liksom chassir, vad heter det, chassiret på en hjälm.
Ja, men det är så att ha tonåringar är ju att leva i ofrivillig asketisk celibat. För att det är inte så här med killar, eller tjejer kanske har lite feeling, men mina tonårskillar, om de har ett behov, minsta lilla skitpapper, blir förda på läxan, bla bla, då sker det från 6 på morgonen till 2 på natten.
Ja, de har inga spärrar, men jag skulle säga det kanske är relaterat till söner.
Förlåt, nu behöver vi inte gå in på biologi, men jag tycker att det känns som det. Mm. När jag kör en liten... hur som helst, men vi fick ändå till det. Kanske inte lika levande och underbart. Och sen så i morse var vi så supergulliga mot varandra. Och så sa vi så här, nu vänder vi det här.
Fast det här är ju så intressant, för vi har ju liksom våran krisdag. Det är torsdagar när barnen har varit här i en vecka. Och nu har det också varit påsklov, så att det har varit extremt många dagar både hemma i lägenheten och liksom med två intensiva ungar som då också haft playdates i princip varje dag den här veckan, eller förra veckan. Och vi talar inte om det, det är tystnaden som talar. Alltså jag är ju mina barn närmast på något sätt när de är här, så att så här, jag längtar ju så mycket efter dem när jag inte har dem, så att vad de vill göra och hitta på är fine för mig. Liksom. Så länge de är glada och nöjda och jag får vara med dem. Joel kanske tycker att jag är lite för slapp i det här. Att jag borde kunna ställa mera krav. Det kanske jag borde. Men jag tycker att inte saker och ting är lika viktigt som han tycker. Och tvärtom. Alltså, vi är extremt olika där. Liksom. Och då på torsdagen så kokade då innan middagen båda hungriga förståndet över, och då sa jag, du och jag kanske borde bli särbos. Borde det blivit för länge sedan? Och sen sades inte ett ord till varandra under hela middagen.
Åh, jag hatar såna middagar.
Ja. Och sen kom den då, urladdningen. Den sexuella urladdningen.
Mm-hmm.
Och då var det så fromt och trevligt och härligt. Mat och sex. Mm. Vad det gör för en relation, det ska man ändå inte underskatta.
Nej, men så behöver man inte säga. Och sen löste sig allting.
Nej,
men
det är ju lite
så här, har man pippat och käkat så är man ju så glad en vecka till. Det går ju inte att sticka under stol med.
Dagen innan var en väldigt speciell dag. Alltså förra onsdagen. Då liksom gick luften ur på något sätt.
Mm. Det var väldigt, väldigt konstigt.
Jag bara skrek rakt ut.
Ja.
Jag skrek rakt ut.
Det var väldigt, väldigt märkligt alltså. Det här vi pratade alltså om Adam Alsings allt för tidiga... Får man säga död eller måste man säga bortgång? Vi vet ju inte riktigt...
Jag är fortfarande så här... Han är så i allra högsta grad levande så jag kan liksom inte... Jag kan fortfarande inte få in det i min kropp att han inte finns längre. Det är för overkligt, och jag har den upplevelsen många gånger med människor som är unga och extremt närvarande. Att det tar nästan ett år innan man förstår att det är på riktigt.
Och det verkar ju som att om du tittar på uppslutningen på Instagram så verkar det som att alla kände så med Adam. Alla hade sin Adam på något sätt. Och alla hade en historia där Adam hade gjort någonting väldigt fint för dem. Jag tycker bara att det är... Alltså det finns så mycket kärlek och empati i en människa. Jag liksom blev helt förkrossad av det här också. Och det är väldigt många som har blivit jävligt påverkade verkar det som.
Ja, nej, men jag kan nästan inte uttrycka det. Jag bara är så chockad och så ledsen och så jävla hemskt. Jag har varit med om det här förut en gång med liksom Rami som också var så här, jag vågar kalla dem NAV-personer.
Men Rami, du måste förklara vem Rami var.
Rami var ju min bästa kompis. Säkert många kvinnors bästa kompis. Men han var i alla fall min bästa kompis. Och han var en navperson. Han var kopplingspunkten till väldigt många andra människor. Runt om i världen. För när han hade sin... Eller när Patrik arrangerade hans minnesgudstjänst här i Stockholm. Så kom det fan folk från Japan. Alltså på den nivån var det. Folk liksom, han var ett sånt nav. Och nu har ytterligare ett nav gått under. Och det märks och det känns och det smärtar oerhört. han var liksom en form av sambandscentral. Det är lite så här, jag har några kompisar, typ såna som, en sån som du, som också är någon form av sambandscentral. Som man liksom inte... Skulle du försvinna, Ann, så skulle... Det var oroligt ett tag på vänskapshimlen. Folk skulle, för vi är många som är kopplade liksom till dig, förstår du?
Mm,
alltså jag och Christina Breeze kanske aldrig skulle umgås. Nu tar jag bara ett exempel. Ja. Men det är självklart naturligt när det är med dig.
Mm.
Och så var ju Adam för väldigt många också. Och alla har ju sin egen Adam-historia. Vi ska inte sitta och kokettera i det. Utan jag tycker liksom, framförallt så alla tankar går ju till liksom hans familj och de som har varit närmast honom, såklart.
Ja, och det var så mycket fina bilder och små minnesprogram och ja, Messiah Hallberg har gjort ett jättefint program om ni vill lyssna på det. Det är ju som ett litet sorgarbete att höra i Freakshow. Det är ett litet sorgarbete att höra hur människor pratar och minns, och det känns också lite konstigt att man så tidigt börjar ha minnesprogram. Men jag tror att det är som med människor som har varit så högt älskade och betytt så mycket för många, att man måste genast börja bearbeta för att inte hamna allra, allra längst ner i svärtan.
Ja, men den personen får liksom inte riktigt upphöra direkt. Och det minnesprogrammet som Messiah spelade in var så otroligt starkt och fint. Och man förstår exakt hur fantastisk han är på alla sätt och vis. Jag tycker han illustrerar det på ett väldigt bra sätt. Han har otroligt välvalda, fina, stora, starka ord.
Vi kan lyssna lite.
Mm.
Strax innan han blev sjuk, Adam, så pratade vi lite om framtiden och jag sa hur roligt det var att sända med honom och Klara sa samma sak och Adam sa att det är ju i normala fall väldigt tufft att gå upp på morgnarna, såklart. Det här är ett slitsamt jobb, men han sa att så länge det är så här roligt, så länge det är så här kul varje morgon man kommer in och man går upp och tar sig till jobbet, så känns det som att man kan skriva på för att göra det här jobbet för alltid, livet ut. Och så blev det ju. Vi gjorde det för alltid. Vi gjorde det livet ut. Det blev bara så mycket kortare än vad vi alla hoppats. Från alla oss på Energy, från alla oss på Freak Show, från mig personligen, vi älskar dig, kompis. Tack för allt. Det är en märklig tid att vara vid liv och jag saknar dig. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa fredag.
Det som också tycker jag är så personifierat för Adam var hans liksom bullriga glädje, som bilden som Messiah valt här då från Energy på honom och Adam och
Klara Doktorov.
Precis. Ja, men att Adam så skrattar så mycket så att han måste torka bort tårar. Liksom han var, jag tycker han var så jävla bjussig. Han var så här, nu har vi kul och liksom tar hand om varandra och ser till att vi liksom njuter lite av den korta stunden på jorden. Och för hans stund, ja, för hans del blev det ju tyvärr alldeles för kort. Jag tycker han var jävligt bjuckig och det behövde inte vara så himla manligt hela tiden att man skulle vara på ett visst sätt. Man körde sin grej och det fick vara bra så. Han gjorde det bättre än någon annan.
Verkligen. Och jag upplever också att det var en sån här form av coronasäkrad gruppkram i sociala medier när det här budskapet nådde oss alla. En annan otroligt rolig person som faktiskt är med oss är ju Louis C.K. som har, kanske man nästan skulle våga säga, återuppstått efter 2 års tystnad från MeToo.
Ja, men jag tycker ändå att det är ganska spännande, den här rädslan för, som jag pratade om förut, rädslan för att visa att man gillar någon som har stått i skamvrån. Och kanske inte stått lite i skamvrån, utan verkligen blivit så här, stått i den jävla skamvrån. Jag hörde om en kille som hade köpt 2 biljetter till hans nya show. Och så här hörde av sig till lite polare, så här, tja, vilka vill haka på? Och ingen ville haka på. Till slut så försökte han ge bort den där biljetten. Men till, ja, ingen ville ha den. För att ingen vågade vara den första som gick på hans show. Så han fick gå själv.
Han fick gå själv. Men det verkar ändå som att det var fullsatt där. Och framförallt så har han ju sålt som smör på sin hemsida. Där man kan faktiskt se showen, louisck.com. Det var en, jag har ju sett den. Det var en ojämn Louis C.K. Det finns ju ingen som kan göra passager och övergångar som han. Det kan man liksom inte ta ifrån honom. Och han gör otroliga vändningar. Han liksom sätter dit publiken hela tiden. Den här gången märker man att han är lite argare än vanligt. Han vill verkligen sätta dit oss. Han lurar in en i hörn och sen är man fast där helt enkelt.
Det är roligt med dig då, för du pratar som att du så här, står på en scen och ska berätta någonting tydligt och seriöst.
Det kanske, jag märkte att den rösten funkar väldigt bra i podd.
Aha, okay. Ja.
Men hur som helst så hade han någonting som, i den här showen som verkligen fastnade, som var ett sånt jävla statement. Det är ju att han pratar om true friends, om själva krisen, eller vad man ska kalla det för, post MeToo-krisen, där han då egentligen har blivit helt uthängd för att han har runkat inför kvinnliga kollegor i branschen. Han har frågat om lov, ja, men det är ju en opassande grej. Hur som helst, han är väldigt arg på sin publik i många delar av den här showen, men en rolig passus har han, vilket jag tycker jag fann en liten rolig habrovink på. Det är att han pratar om true friends.
When you get in trouble, you learn who your real friends are. It's true. People like saying that like that's a good thing. Who the fuck wants to know who their real friends are? You don't want to know that, believe me. You don't want to know. It's never who you want it to be. It's not your cool friends, and it's not your fun friends. It's your real friends.
Men jag fattar, jag kanske inte har varit med om det så himla mycket personligen, men det ligger någonting i det där, att de som är de coolaste kanske är mest återvärda att vara med, också de som är de ängsligaste. Så when the shit hits the fan, då måste de avvakta lite i bakgrunden. De är så här, som gässen som bara simmar ut lite och simmar ut, och de väntar på att det ska vara okej, att den här personen som har varit persona non grata nu är inne i ljuset igen.
Ja, men jag såg en rolig passage till den här personen, för man vet exakt, han är ju väldigt bra på att fånga en exakt känsla hos en människa liksom. Och den här känslan har man ju känt så många gånger. Det är en true friend i verkligheten. Det är samma person som i sociala medier säger hashtag, det är du värd. Det är du värd, det förtjänar du, unna dig. Det ska du ha.
Ja, men det är för att man vill kokettera med att man är bättre vänner än vad man kanske är. Så då är man så här, man är alltid den som, man har lite skuldkänsla, så man går in hela tiden och tycker till och säger, det är du värd. Bara jag slipper vara med. Det måste du unna dig. Stanna där och unna dig det, för jag orkar inte vara, alltså.
Men jag känner ju så här, en true friend, det är ju den som också inte har den där självklara platsen. För när man då inte är i behovet av en true friend, då har man ju inte tid för sin så kallade true friend. Men den där true frienden, den försöker hela tiden. Den står liksom, den har liksom en lite tjänarinne-roll till en. Och då när man verkligen behöver sin true friend, då seglar den upp på plats nummer ett. Och då är det också den som blir rapportören till alla de andra hur måendet är. Då blir den informatören, den pressansvarige inofficiellt för den här personen. Nej, det är ingen idé att du kontaktar Anita nu, för hon mår inte bra. Att man gör liksom, man skapar en access till den här personen. Och det är du värd personer. Det är ju också en så kallad true friend. i sociala medier. Den tycker att man förtjänar mycket. Den ställer inte så mycket krav. Den tycker mest att man förtjänar saker och ting. Och den skulle också lätt kunna säga i sociala medier att låt Anita vara nu. Mm. För det är hon värd.
Det är de som står upp för när ingen annan gör det.
Ja, men lite som en minipolis mot resten när alla andra. Mm. Det här ser vi ju mycket som Instagram-fenomen. Exempelvis när Isabella Löwengrip får mycket kritik i sina feeder. Då har hon liksom en liten armé med kvinnor som hon själv förmodligen kanske aldrig utvalt. Men de har utvalt sig att vara hennes skyddsling.
Guardian liksom. Angels.
Ja, Guardian Angels.
Intressant.
Ja. Och då står de upp för henne. Det är du värd, personerna.
Mm-hmm. Men gud vad intressant. För det måste tillbaka till Linda Skugge nu.
Ja, men är det dags nu igen?
Nej, men hon skrev ju en legendarisk recension av Ranelids bok Kvinnan är det första könet.
Mm.
2003. Och ingen förstod varför han tyckte efter att läsa den här boken att kvinnan var det första könet. Men enligt honom var det en lång hyllning till kvinnan. Det var så mycket rappakalja. Så att liksom, det var som Linda Skugge skrev, vem ska läsa det här? Så när hon då recenserade, hon var då recensent i Expressen, när hon då skrev den här recensionen så blev det liksom en icke-recension. Eftersom hon fattade inte vad det var hon skulle recensera. Så hon liksom gick på där att hon hade träffat honom på någon middag. Hon satt mitt emot honom. Han hade linne, solaribränna och läppglans.
Det har han väl alltid.
Jo, men hon kunde liksom inte, hon kunde inte identifiera liksom vad det här var för människa och person. Så då fick hon jävligt mycket skit och att hon, ja men, tjej, kaxig tjej tycker till om bla bla bla. Så då var hon liksom ute i kylan i flera år. Mm. Och sen så är plötsligt en dag så var hon inte det längre. Det var ingen som ens recenserade hennes böcker. Det var ingen som liksom intervjuade henne. Hon var liksom persona non grata. Vet du vem det var som typ tog tillbaka henne in i värmen?
Har det någonting med en glaskropp att göra?
Nej, men Stig Larsson var ju den som recenserade hennes bok då. Mm. Som han bara hyllade den här boken. Och han gav sig liksom inte. Han bara fortsatte hylla den här boken. Och citerade. Och idag är inte han heller särskilt populär i kultureliten. Men då kunde han tydligen ta in någon som hade varit ute i kylan.
Men det var ju den makten klubben hade.
Ja, ja. Och det är också så här, det där tycker jag också är ett intressant fenomen. Att så här, ute i kylan, tillbaka in i värmen. Att det är jävligt avgörande att vissa människor, hur mycket man än har gjort fel, gjort bort sig, eller inte gjort det alls. Det är det samma sak som sker i skolan.
Men du har väl också suttit i det berömda kylskåpet, och då vill jag med.
Ja, men jag tycker att det följer samma mönster från man går på dagis.
Ja.
Att om det är sen någon som, om man liksom blir utfryst eller mobbad och sen ser plötsligt att det är någon populär som vill hänga med en, då är det som bortglömt. Att vi är såna liksom flock, vi har sånt flockbeteende att ingen vågar vara den första som liksom står upp för någon.
Nej, och det är tillbaka till Louis C.K.'s tes där då. Mm. Att så här, de där coola personerna försvinner ju. Och de där, ja, I'm here for you persons dyker upp det. Jag tänker också, det här ställer också ditt nytt ljus med kvinnor som då gifter sig med liksom notoriska och ökända brottslingar. Att det kanske inte är förstahandsvalet och det kanske inte heller är andrahandsvalet. I'm here for you persons. Utan det kanske är tredjehandsvalet. Och vad är då tredjehandsvalet om du skulle säga det med en Instagram-tes?
Thirst
trappers.
Precis.
Ja.
Men det är ju inte ens, det finns ju inget val. Så det är ju inget val. De, liksom, den kvinnan som hör av sig till dem gifter hon sig med.
Nej, men det är intressant. För jag kommer ihåg att när jag och Kalle gick ut med att vi separerade på Instagram. 4 snubbar hör alltså av sig inom loppet av 45 minuter. Med erbjudande om sexuella tjänster där de kunde stå till förfogande ifall.
Jaha, så det var ingen så här sugar dadding eller att
nej,
gifta
nej, 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 utan bara så här, hej, jag såg att ni skulle separera, ja, det finns här om du behöver mig. Och då tänker man så här, ah, det är den där mannen jag förmodligen hade fastnat för, som är av sig alldeles för kort inpå, efter en separation har utlyst, om jag hade suttit i fängelse och var 100% desperat.
Men du menar som årets upplag av Gift i första ögonkastet, man väntar inte på att liket kallna innan man så här kryper ner i sängen?
Kanske lite så.
Mm.
Och med det sagt så lämnar vi över till nästa podd på listan. Det vill säga vi pratar med både Elae och Elina från Gift vid första ögonkastet. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi hörs om en vecka.
Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.